Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the supermarket, you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Siljepodden här, det är en veckodag, onsdag är det till och med. Vi har avslutat ett fotbolls-EM, vi kan lägga det till handlingarna. Vi har fått våra drömmelver och vi har fått våra turneringens lag, det är samma sak i för sig. Men likväl, EM över och Siljekarusellen rullar för fullt. Och fullt har vi i studion idag också, riktigt mycket nya förmågor och unga talanger som vi har samlat ihop i den här studion. Felix Thornberg, Filip Lindfors, ni var ju med senast. Hur, till början med, har du läget med er?
Ja, men det är hur bra som helst. Det är alltid bra att få sitta i Siljestudion tillsammans med Makoto. Och kul att vi har lite andra förmågor också, så vi får lite nya perspektiv och åsikter här.
Ja, och jag får ju säga att det känns ju fantastiskt att bli kallad en ung talang. När jag förmodligen är 10 år äldre än de flesta, liksom 50% i det här poddrummet. Så jag ser ju mig själv som den unga talangen.
Mm. Ja. Så kan det ju vara i och för sig, men vi har ju Cesar Fältskär också, det är inte helt nytt, du har ju varit med förr med, men hur är läget med dig?
Det är bara väldigt bra, jag är väldigt taggad på att prata Kondé då, det ska bli väldigt intressant.
Prata Kondé, just det, har varit lite Tottenham snack, vi kommer till det, för jag ska skjuta ner det, för det kommer inte bli av, men i alla fall.
Ja, jag kan ju skita att prata.
Men vi kan börja i Barcelona, det har ju funnits många anledningar att göra det ganska ofta, inte för att de egentligen har några pengar att värva spelare för, men det är ju då nu så att vi pratade om det senast, att de har gjort fri transfervärvningar som de inte får registrera för att deras ekonomi ser ut som den gör. Nu verkar det som att Lionel Messi kommer komma in ändå, men det verkar som att det är på bekostnad av en viss Antoine Griezmann. Griezmann som då nu uppges var på väg bort. Barcelona ska försöka göra sig av med honom för att frigöra löneutrymme, det är så samstämmiga rapporter säger. Och Griezmann ska vara öppen för en flytt tillbaka till Atletico Madrid. Och då har man ju bland annat då diskuterat swap deals för att då kunna ersätta honom samtidigt och så vidare. Och ja, till att börja med, tycker ni det är rätt att göra sig av med Antoine Griezmann? Vad säger du, Felix?
Ja, det blir ju ett kvitto på att det var en fiaskovärvning hela vägen där med Griezmann som inte har fått ut det vi har sett av honom i det franska landslaget och Atletico Madrid. Och då kanske det är läge att vända hem igen och få lite fart på de där fötterna och den där målskyttet igen. Vi har ju pratat om det tidigare, det här med att Barcelona måste lura på någon klubbens spelare för att det ska finnas lite löneutrymme och liknande för att göra någonting av det här transferfönstret, och då är väl Griezmann en av få spelare som man faktiskt kan få lite pengar för.
Känns det som att det är, som vi faktiskt kan slå fast, är att Barca kommer ju ta ligan då nästa år och det kommer ju gå åt helvete för Atleti, för Griezmann då. Alltså gamla lag vinner ligan och
nej,
så.
Men det är väl helt uppenbart att det är tvärtom, att Griezmann gör supersuccé så fort han kommer till Atletico. Alltså, jag pratar om narrativcoacher borde väl ha liksom mer koll på narrativet här.
Nej, det är redan klart. Barca tar ligan nästa säsong utan Griezmann och han gråter hemma på kammaren.
Mm. Gör han inte en Suarez då, oönskad i Barcelona, och sen flyttar han till Atletico och visar att han missar ni någonting.
Mm, att det finns något kvar. Jag känner ju, för Griezmanns del känns det som en väldigt bra idé att flytta hem till Atleti, men jag har ju svårt att tro att Barcelona skulle, det blir ju sånt underkännande av sin egen sportsliga ledning också, att man ska, vad skulle man få för honom till exempel då? Skulle man få en Thomas Lemar, eller vad är det för swap deal som han pratar om?
Det är ju, till att börja med så ville de göra swap dealen Griezmann, Joao Felix. Den sa Atletico Madrid ganska fort nej till, det är ju det som uppgifterna säger i alla fall. Så den senaste som sägs är ju Griezmann Saul. Och då såklart med lite pengar emellan, för han tjänar ju inte Barcelona någonting på det. Men Saul kan man få för ett mycket mindre kontrakt. Saul skulle inte vara helt främmande till en flytt med tanke på läget som är just nu. Atletico är dessutom värvat på mittfältet, vi kommer in på det sen också. Mm.
Men vadå, då tänker man att Atletico ska ge Barca pengar för att få Griezmann och skeppa Saul?
Ja, alltså det blir väl lite.
Men jag skulle kunna gå tvärtom.
Jag är nästan med Filip där. Jag hade absolut kan. Saul är yngre. Saul har ju visat mycket mer än vad Griezmann har gjort på senaste året. Eller bara plus minus noll.
Alltså. Alltså, Saul har väl en ganska småknackig säsong bakom sig egentligen, skulle jag säga. Han har inte riktigt lyft på den nivån som man pratade om för några år sedan. Hans marknadsvärde har sjunkit ganska mycket. Och han känns som att han är utbytbar för Atletico Madrid idag. Antoine Griezmann måste jag säga att under våren har varit en av Barcelonas bästa spelare offensivt. Att han har verkligen kommit igång. Man märker att han börjar mer och mer hitta sin plats i det här laget. Sen finns det väldigt mycket aspekter i Griezmanns spel som underskattas, tycker jag, i det här. Alltså lagarbetet, det genuint liksom hårt jobbande, försvarspressen och så vidare som han sätter.
Det finns... Marcus Berg.
Han
är ingen target, det är inte där.
Nej, men det blir ju de här ständiga Marcus Berg att försöka liksom förklara varför han inte är bra. Men han gör annat som är bra. Han pressar, han är bra i det defensiva anfallsarbetet. Det är ju inte det han kostade den här miljarden.
Såklart. För liksom.
Det, och så länge han inte presterar på den nivån så är han ju en underkänd. Liksom.
Men är det någon som har liksom sifferminnet från himlen här och bara kommer ihåg? Griezmann gick för...
1,2 miljarder.
1,2, 1,3 där någonstans. Ja, beroende på växelkurs, om du går, vilken bank du går till och växlar.
Ja, och sen, dag också. Och sen nu ska han liksom tillbaka. Kort därpå. Och så ska Atletico betala pengar för att få det.
De kommer inte betala lika mycket.
Men de kommer betala med samma pengar som de fick.
Exakt samma pengar, de har öronmärkt.
Fast de pengarna har ju
en liten burk där.
Jag vet inte om det är samma sedlar exakt.
Så det hoppas jag verkligen.
Det är samma serienummer. Snart
sitter vi här och snackar valutakurser och helt plötsligt ska en klubb betala i bitcoin och sälja i euro.
Fan, vi är inte långt där
vi
borta.
Får passa
vi är
oss.
Inte långt där borta.
Alltså Barcelona är nog inte långt ifrån att börja titta på ett växelkurser.
Nej, det hade inte förvånat mig alls om Barcelona tyckte att det var rimligt att de skulle få handla med.
Men yenen ligger lågt nu så vi borde värva från Japan. Ja, det var en idé. Bara en idé.
Ja, kom ihåg vart ni hörde det först. Barcelona kommer bli den första klubben som handlar i kryptovaluta. Och det är fan inte långt bort.
Värdepapper. Så.
Vi får väl säga i sammanhanget också att Griezmann är inte den första spelaren i en Barcelona-tröja som har fått underkasta sina bästa kvaliteter till på grund av att det finns en Lionel Messi i Barcelona. Så det är väl... inte mer än rimligt att han även ska flytta på sig rakt av för att de ska råd med Messi.
Vad snackas det för längd på Messi-kontraktet då? Det är, roligt
det är väl 2 år och det, alltså, de flesta säger ju, alltså, om man tar till exempel Fabrizio Romano som man ofta slänger upp som källa i sådana här sammanhang, så ska det ju vara klart. Mm. Laporta har sagt att det är på gång också rakt ut.
Så kul då med vad de offrar för 2 år med Gud i truppen liksom. Om de nu ska skeppa ut en 3-4 spelare, det kanske blir mer.
Ja, fast det är ju också på något sätt en garanti för att åtminstone ta det in till CL och få de pengarna. Mm. Och det är också en garanti liksom rent ekonomiskt för Barcelona att ha Lionel Messi bringa in väldigt, väldigt mycket pengar till klubben.
Mm. Och tröjor och koppar och halsdukar och
kryptovaluta.
Ja.
Ja, ännu mer kryptovaluta.
Jag tänker på så här liksom fantasyspel när man har andra valutor, så här trä och sten och allt. Inte riktigt där kanske. Men... nej, men då är så, grejen är ju den att såklart de vill då göra sig av med spelare. De måste göra fritt på löneposter. Och då är det ju, Felipe Coutinho vill ingen ha. Ousmane Dembélé har dragit på sig en skada i helt fel tillfälle. Så där sitter de i ett läge, ska vi kasta en gratis eller försöka få honom att förlänga? Dembélé har dessutom en sorts framtidspotential, så att där är väl mer att förlänga i sånt fall. Det sägs ju att man försöker att bryta kontraktet och lyckas göra sig av med Miralem Pjanic gratis. De köpte honom för en 500 000 för ett år sedan.
Men det var också någon slags pengatvättaffär där.
Jo, såklart det var. Och det var bara för att fixa böckerna i och med att de gjorde övergångarna på olika sidor av månadsskiftet för att de skulle hamna på olika, alltså, bokslut. Mm. Nu kommer de ju, de kan inte riktigt gå runt på samma sätt mer, men de måste frigöra kapital och utrymme för att kunna registrera värvningar de har gjort och få in Messi. Den situationen är samma. Men nu verkar alltså Antoine Griezmann ganska tydligt bli en bricka i det här spelet. Vi får se vad som händer, hur det blir med honom där.
Men varför ska man göra en swap deal då ifall man vill göra sig av med lönetak?
Ja, men för du måste ju fortfarande få in spelare och du kommer inte få Atletico betala de pengar som krävs för det. Däremot kan de tänka sig att då, ja, lite Saul pengar blir ju, plus en spelare.
Saul blir ju billigare i lön än Griezmann.
Exakt, han går inte in på samma lönekonto liksom, och du kan göra det på annat vis. Ja. Vi ska inte gå in för mycket på ekonomiska termer som vi nog inte kan hantera.
Jag är nyfiken på ändå mer apropå ekonomiska termer som vi absolut inte kan hantera. Och allra minst jag i det här rummet, ska jag säga, som inte är kanon.
Du har överdriven tro på övriga tres ekonomiska kunskaper.
Ja, men det kan jag nog leva med. Men jag är liksom nyfiken på att Barca alltid liksom sätter sig i såna här situationer där de bara måste skeppa iväg spelare. Och fortsätter att göra på samma sätt istället för att se vilka är det som gör så här. Vad är det för sommar som sitter på diverse liksom, spanska kontor och gång på gång på gång?
Det var ju de tjommarna som blev bortjagade med högafflar här inför det senaste valet. Alltså Bartomeu och gänget.
Ställning för rätta också, va?
Ja,
har det kommit nya som är exakt likadana?
Nej, Laporta är ju inte exakt likadan. Ja. Laporta har ju lite mer tanke i... Sen är ju inte han helt rent mjöl i påsen heller, såklart.
Men hans undersåtar, det är de jag är nyfiken på.
Ja, vi fickar rummet sen istället. Ja.
Det plusknäcket liksom. Laportas entourage. Nej, men... Jag tänkte väl gå in på Saul om vi ska ta oss ifrån Barcelona där det är som vanligt. För Saul har ju även kopplat till en annan klubb, nämligen Liverpool, lite smått. Det har ju varit mycket snack om Premier League-flytt för Saul tidigare. Och då tänkte jag faktiskt sno kollega Patrik Syks Twitter-fråga. Om ni fick välja till Liverpool, hade ni satt Youri Tielemans eller Saul som ny mittfältare?
Youri Tielemans.
Jätteintressant. Jag såg den här och det var ju överväldigande Youri Tielemans svar. Jag hade absolut tagit Saul alltså. 110% alltså. Alla dagar i veckan.
Filip?
Ja, 140% Tielemans hade jag kört. Och framförallt nu när Cesar säger sådär, då känner jag mig ännu mer att Tielemans är härligare.
Nej, nyfiken. Varför hellre Saul?
För att jag tycker ju absolut Leicester har ett fint lag och de har presterat väldigt bra. Men jag tror den... För nu har inte jag sett Saul extremt mycket, men jag håller honom fortfarande väldigt mycket högre än Tielemans. Han är ju inte samma offensiva ankare som Tielemans ändå är.
Nej, det skulle alltså Saul har väl offensivt. De är båda lika. De är väldigt mångsidiga båda två.
Jag gillar ju den fysiken som Saul bringar in och jag tycker verkligen det har synts nu när Thiago har funnits där på mittfält att Thiagos fysik räcker ju inte jättemycket till och han har ju varit mycket skadat också. Men jag hade absolut tagit Saul på det där mittfältet mycket hellre än Tielemans. Mycket och också för prislappen. Vad är det du jämför och, liksom?
Alltså, det är en aspekt. Det är en aspekt att alltså Saul skulle vara betydligt mycket billigare än Tielemans. Sen känner jag att i om man ska ta i aktietermer så känns ju Tielemans som en bättre investering här och nu. Mm. Att den liksom Tielemans aktien är på väg uppåt.
Det är så härligt att det här är aktien. Jag satt bara och väntade på att du skulle säga ja, man måste komma ihåg också att Tielemans är väldigt volatil också. Heter det volatil eller volatil?
Volatilitet.
Ja, väldigt hög volatilitet.
Och där, det håller jag ju inte med om. Jag tycker att Tielemans aktier, de kommer inte bli högre än så här. Det tror jag inte en chans att de kommer bli.
Nej, han är ju, jag tror ju det.
Han är liksom spelare i ett topp 5 lag i England där alla övervärderas liksom höger till vänster. Och Saul, jag tittar här nu, han är ju bara 2 år äldre än Tielemans.
En annan sak med Leicester och övervärderas alltså. Där är det ju ändå spelare som kommer in och bevisar att de är undervärderade för att de kommer in och levererar sådana resultat som de kanske knappt, inte liksom siffermässigt
borde göra. Det är ju spelare som har lämnat Leicester och sen inte lyckats.
Men inte för att smörja Makoto för mycket, men alla i Spanien är ju också undervärderade. Alltså, konstant.
Jo, så är det eftersom att det inte finns lika mycket pengar och inte kostar lika mycket att signa. Men här i Sauls fall så det är inte någon okänd spelare. Det är en spelare som också i Atletico Madrids fall nu ändå verkar vara utbytbar. Och där borde i sig vara ett litet alltså varningstecken om Atletico som klubb ändå känner att ja, men vi kan satsa på andra namn för en sån trotjänare. Och sen har du Tielemans som är intressant för typ vilken klubb som helst och hans naturliga nästa steg är att gå till en riktig toppklubb. Då tycker jag att det finns mer att hämta i Tielemans som också dessutom, jag skäms nästan att jag har kommit till positionen jag använder det här argumentet, men han kan Premier League.
Jag ville precis komma dit och återgå till Syks Twitterflöde och alla de här som har då valt Tielemans som är Liverpool-supportrar. Jag tror ju att 99% av de svaren är baserade på att de känner till ligan.
Soul who?
Inte att Tielemans kan ligan utan att de som har svarat kan ligan.
Kan ligan.
Det är därför. Victor Kulle. Någon som, ja, han kan ju typ ligan också faktiskt, bara att man kanske inte minns det riktigt. Rodrigo De Paul har ju gått till Atletico Madrid, och det är ju lite det som också väcker tankarna om att Saul kanske är på väg bort. Och ni som såg Copa America-finalen, satt uppe och såg den, ni, ja, du gjorde det, Felix. Gjorde, ja. Vad säger du om Rodrigo De Pauls insats där? Den var ju inte helt dum.
Nej, det var klass rakt igenom, och vilken passning han slår till Di Marias avgörande mål också. Fantastiskt bra avslut mot Di Maria också, men hade jag aldrig kommit utan den fina lilla genomskäran där från De Paul.
Nej, alltså det är lite fascinerande tycker jag vad han har blivit för typ av fotbollsspelare, alltså genom åren. För jag minns ju när han då, på tal om när man kunde ligan, när han kom till Valencia där direkt från Racing i Argentina 2014. Han var en sån här pigg liten ytter, han gjorde väl inte så jättemycket intryck, han gjorde vissa bra matcher. Och sen då liksom lånades tillbaka till Racing 16, och så hittade han till Udinese där det bara på något sätt bara lyft för honom. Där han fått den här tryggheten, var ju där i 5 år. 177 matcher, 33 mål. Och det har ju pratat om Rodrigo De Paul i alla möjliga klubbar, var jättenära med Leeds förra säsongen. Nu får han alltså en Atletico-flytt här där han, för en ganska bra summa. Jag tror att det här kan vi, när vi summerar alltihopa, kan det här vara en av de bästa värvningarna i det här fönstret.
Absolut, och det är en jävla kyla han visar upp också. För att, jag menar, även Leeds till Odinese är ju ett steg upp i hierarkin. Och att ändå hålla ut under förra sommaren när ändå Argentina och Bielsa vill ha honom. Och liksom verkligen visade att Rodrigo De Paul är en spelare jag vill bygga mitt lag kring. Att ändå hålla ut liksom ett år och stanna kvar i Odinese som liksom ett bottenlag i Serie A. Och sen få flytten till Atletico Madrid. Det är imponerande, och jag tror att det är en skitbra värld verkligen.
Ja, han känns ju väldigt spännande utan att ha sett honom allt för mycket, men framförallt utifrån det som jag sett i Copa America.
Ja, och det, som sagt, Argentina låg i Copa America. Man kan säga vad man vill om det, men det fungerade för en gångs skull. Ja, det var faktiskt därför Messi fick.
Han kunde till och med vinna en straffläggning där.
Ja, alltså det var mycket de lyckades med. Fortfarande den bästa straffläggningen jag har sett, alltså. Med alla psykningar. Vidare till ett lag som inte kunde vinna en straffläggning, nämligen Frankrike i EM mot Schweiz. Nu var ju inte Rafael Varane kanske den som var den skyldiga parten där. Ja, vi kan väl dra en liten snabb Kylian Mbappé-koll där, bara på att Ramos har sagt att han borde ju spela i Madrid någon gång, men kanske inte nu. Så vi kan hålla oss till det, att det återigen är litet frö i.
Ja, men det är väl ändå rimligt med tanke på den där åldern. Det hinner ju hända mycket i fotbollsvärlden när man är så pass ung som Mbappé är.
Mbappé.
Ja, det hinner ju hända mycket.
Men han har också ett år kvar på ett kontrakt som han då måste förlänga för att, ja. Vi får se, jag tror att fortfarande det kan hända någonting i den där historien.
Jag tror att Mbappé spelar i Real Madrid samtidigt som kryptovaluta används av mellanklubbar.
Mm. Ja. Det känns som att fotbollsvärlden förtjänar att se Mbappé i en större liga än Ligue 1.
Ja, alltså någon gång kommer han göra flytten. Jag har väldigt svårt att se något annat. Och jag har väldigt svårt att se något annat än Real Madrid. Och det har i princip bara med Real Madrid att göra. Vad de kan få fram för pengar. Mm. Nu har det ju varit ännu mer Richarlison-rapporter som dykt upp här och var också om hur mycket Ancelotti tycker om honom och vad han skulle tillföra. Han skulle säkert tillföra en del, men jag tror inte att de flesta Madrid-supportrar tittar på såhär, Richarlison hade varit kul istället för Mbappé. Nu hade det varit lite billigare, men det hade inte varit billigt heller.
Nej, det hade det verkligen inte. Och jag tror, om man är Ancelotti ska man vara jäkligt försiktig med att titta tillbaka mot Everton och hur man ska förstärka det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Madrid. Jag tror att det är liksom, du ska vara väldigt försiktig där alltså, för att du har en helt annan opinion att förhålla dig till.
Ja, men där Godfrey kanske kan vara någon.
Det var exakt Godfrey.
Han har ju varit bra i och för sig. Så att,
men absolut, men samtidigt liksom,
Godfrey ska ersätta Ramos.
Ja, det blir nog perfekt. Nej, men jag ville komma till Rafael Varane egentligen istället för den Mbappé-spåret, för att Manchester United, nu sägs det ju att Jadon Sancho har gjort sin läkarundersökning och bara i princip gör sig redo för att spela för United. Han ska få lite ledigt efter då straffsortin här i EM och då komma in ungefär i slutet av försäsongen. Och samtidigt kan ju då United börja blicka på annat, och då har du pratat om Rafael Varane en hel del. Vad säger ni spontant, Rafael Varane till Manchester United? Filip, vad tror du?
Det är på tiden.
Det är på tiden,
ja,
tycker
nej,
du?
Ja, men nog för att de har satt sitt Maguire, Lindelöf, mitt lås på något sätt som hotas ibland av Bailly och de andra där bakom. Men det känns ju som att de ändå inte riktigt har landat i att det här är vad vi har nu hela liksom, livet, med tanke på hur mycket Lindelöf liksom kritiseras och det spelar ingen roll vilka insatser han gör. Och nu har ju Maguire gått och blivit den de vill att han ska ha bli liksom. Men jag tror ju att Varane till United, och det blir ju farligt där. Då har de ju tre otroligt starka mittbackar med Varane, och förmodligen kanske att det blir Varane och Maguire.
Mm. Ja, det blir Varane och Maguire.
Ja, herregud. Det är, ja, man kan inte peta på Maguire nu med tanke på vad man köpte honom för. Men jag absolut att det hade varit en otrolig värvning. Men jag kan inte förstå hur den här frågan ens är uppe på bordet från Real Madrids håll. Jag kan inte förstå det. Man släpper Sergio Ramos.
Kylian Mbappé.
Ja, absolut. Det kan säkert stava så. Absolut. Lösningen eller problematiken kan absolut vara det. Men jag förstår inte hur man släpper Sergio Ramos på det sättet man släppte honom. Och sen så är man öppen för att förhandla om Rafael Varane, som är den absolut mest kompletta mittbacken, tycker jag, i fotbollsspelaren. Han är snabb, han är stark, han är stor, han har en bra spel med fötterna, jag förstår verkligen.
Rutin
också, ja, han har ju verkligen saker.
Han har visat att han inte är särskilt bra på att leda en försvarslinje.
Absolut.
Ja, det är en aspekt som man ska ha i åtanke. Han har inte riktigt kunnat. Alltså, en anledning till att Sergio Ramos har varit så viktig för Real Madrid är att Varane inte har lyckats axla den här ledarrollen i försvaret. Mm. Nu sitter Varane på ett år kvar på kontraktet. Han har precis sett vad David Alaba fick i lön. Mm. Ja, det lär kosta att behålla Rafael Varane. Mm. Och då är frågan, okej, i det här läget man ändå uppenbarligen har börjat på någon form av generationsväxling, fast man inte riktigt har ekonomiska medel för det. Och du har läget Kylian Mbappé lite nu eller aldrig. Då kanske det är en uppoffring värd att göra, men då måste ju också en mittback in istället. Och då, den diskussionen har vi haft här förut, vem ska in då? Är det Pau Torres? Är det Jules Condé? Är det någon mer oväntat namn, som typ Sven Botman eller något sånt? Men man vet inte vad de får för sig. Men
det känns ju som att det finns andra gubbar i Real Madrid som man kan flytta på innan man flyttar på en Varane, även om, som du säger, så har fungerat väldigt bra tillsammans med Ramos, som har rört på sig nu. Det såg man ju tydligt i Champions League-semifinalerna mot Manchester City, att det finns det ett frågetecken, men inte så pass stora frågetecken att man ska släppa honom till Manchester United.
Ja, men det är som sagt, han har kommit upp i åren, det är kontraktsituationen, de vill frigöra kapital.
Vad gammal
är han? Vad är han, 93?
Perfekt ålder.
Som Harry Kane.
Prime för
prime varann. Ja.
Kommande fyra åren. Han kommer vara bättre än vad han någonsin varit när han lämnar Real Madrid.
Ja, för det finns ju farhågor för att detta ska bli någon slags Di Maria-historia också, att vill man verkligen röra sig från Madrid till Manchester? Omställningen där känns inte helt glasklar.
Sen är Varane en helt annan grej, att där värvar man någonting som direkt faktiskt åtgärdar ett, någonting som det verkar i alla fall som Manchester United ser som ett bekymmer. Mm. Där kan man, tycker jag, diskutera huruvida det faktiskt är ett bekymmer med Lindelöf och Maguire som mittbackspar. Mm. Det tycker jag ändå finns anledning att inte bara klargöra att de måste ha in en mittback. Men tydligen så vill United ha det, och de har identifierat det här tillsammans med defensiva mittfältet som någonting de måste åtgärda. Och då finns inget bättre alternativ än Varane, så enkelt är det ju.
Ja. Får jag smyga in här med en liten ny uppgift här. Messi, AS skriver att Messi kommer förnya med 5 år. Vad säger du om det där, Makoto?
5 år?
5 år.
Han är 38 efter det.
Ja, jag hoppas att Barcelona skulle att de har en fallande lön på det kontraktet.
Det tror jag säkert att de har, men det är ändå, det är ändå fem år.
När det kommer till Barça och ekonomisk smarthet och fiffel, så det kan nog vara tvärtom, det kan nog vara stigande.
Då är han alltså 39 under sista kontraktsåret.
Ja, det är... Ja, jag vet att när jag gjorde den gamla så här plusknäck som finns, jag går att hitta för er som lyssnar på det här och letar på Sportbladet, med La Ligas decenniet 11 fast 2030. Då är Messi med där som 40-åring. Jag tror att han fortfarande har mycket att tillföra i den här ligan.
Ja, men då så, du får väl hoppas på det här då.
Det låter väl kanon.
Det låter skit.
Nej, men jag tänkte vi skulle hålla oss till mittbackar. Jag kastade ju förbi Jules Condés namn lite snabbt. Och,
äntligen ska jag se Sefa.
Äntligen.
Ja, Tottenham har dykt upp som ett alternativ där. Vad säger du om det, Sefa?
Jätteintressant. Jag längtar efter en lite mindre och en rörligare mittback i Tottenham. Vi har haft våra fyrtorn i snart 10 år. Filip kommer säkert ihåg Jons Kabul och du vet alla de här gubbarna vi hade där bak liksom. Och Aldi Weidel och Fertongen som vi, eller Fertongen har
vi inte lika svåra att komma ihåg.
Så är det absolut. Men jag är ju skitsung på Kondé och det, jag har ju frågat dig rätt mycket utanför podden också om Kondé och varit lite sugen och nyfiken på honom. Men det jag själv har sett i Champions League då framförallt är ju en rörlig mittback. Så liten är han inte, men i psykmat är han liten möjligtvis.
Han är en mittback som kan, alltså, som kan göra mål på att ta bollen vid mittplan och sen väggspela sig fram till ett friläge. Mm. Det är inte vanligt att se den typen av mittback. Han har varit helt strålande.
Mm. En slags spansk variant på Mats Hummels.
Mats, har du sett Mats Hummels springa i
friläge? Andreas Granqvist har jag sett springa så att, och göra mål.
Nej, nu tycker jag att ni är snett på det här. Mats Hummels är fin med bollen.
Lucio, minns ni honom?
Ja, gud ja.
Vilken mittback det var. Mm.
Men sen kom det även uppgift igår att Jos Kondé väntar lite. Han väntar ut Real Madrid.
Han är inte dundersugen på Tottenham.
Nej, han är kanske inte det.
Och där är det väl pusselkalas också. Om det blir så att Varann sticker så finns det ju större chans att han kan se sin plats där.
Ja, precis.
Jag vill bara säga att när du börjar prata om Tottenhams stora, långa fyrtorn som är orörliga och tjocka så kommer jag bara att tänka på att Tottenhams liksom backuppsättning 2010 och snabbt bara vill dra några fina namn här. Michael Dawson, Jons Kabul, Jonathan Woodgate och Korluka. Visserligen högerback.
Korluka,
just det. Vi har haft så många. Vlad Tiriches kommer ni kanske ihåg också. Rumän.
Han gick till Napoli sen. Ja,
och är rätt bra i Sassuolo nu. Så att, det är rätt sjukt.
Han var jättesnabb på FIFA, men inte så snabb verkligen. Nej.
Riktigt stark backuppsättning där. Sen missade Sebastian Bassong också. Det var också en riktig klump.
Bassängen. Angående Kondé, om vi ska hoppa tillbaka till det. Där så sägs det att han också har sagt att Tottenham är inte tydligt stort steg uppåt.
Mm. Det har han ju rätt i också.
Varför ska jag gå ett steg rakt i sidled istället för att gå ett steg uppåt? Där kan man förstå att...
I sidled till ett dalande skepp.
Man går från en Champions League-klubb till en klubb som inte spelar Champions League. Det är väl så enkelt man kan sammanfatta det egentligen. Jag tror inte att det här kan bli av.
Jag resonerar lite som Lopetegui, som också var en av de 1100 namnen som fick frågan om att ta över Tottenham.
Nej, så var det inte alls det. Lopetegui fick ju inte frågan.
Jo, det fick han. Det bekräftade Sevillas president faktiskt.
Ja, det är ju
de frågade om
i samband med Mourinho då, eller? Alltså istället för Mourinho?
Ja, istället för Mourinho. Ja, men det hade ju varit en perfekt lösning. Alltså,
för Tottenham, inte för Lopetegui.
Ja, exakt. Ja,
vadå för Lopetegui? Hade det inte varit fel heller ju? Det var ju men de satt ju inte där de gör nu liksom.
Ja, men var bättre lön, mer rampljus.
Mer pengar.
Utmaningen att gå till rampljus. Premier League. Men du går fortfarande från en Champions League-klubb till en klubb som inte spelar Champions League. Och det är där som grunden blir här på något sätt.
Jag vet, men vad betyder det för... Okej, nu är vi långt bort här. Men vad betyder det för Lopetegui att spela en kvartsfinal i Champions League typ?
Alltså, det betyder väl jättemycket.
Men gör det då?
Klart det gör.
Ja, då står han där helt plötsligt och får de en ganska enkel lottning. Och så helt plötsligt är det semifinal och så chockar man. Då är Loppan glad. Det kommer aldrig hända med Tottenham.
Vi var ju för fan i final ju.
Om vi ska ta oss till någonting som jag tror är lite mer rimligt i den hylla som jag tror Tottenham handlar på idag, så tror inte jag det är Jules Kondé. Det är nog snarare Takir och Tomi. Alltså. Vilket man kan diskutera. Jag tror att det kan bli bra. Jag vet inte. Jag hoppas det blir bra om han skulle gå till Tottenham i alla fall. Men det är ju Danny Ings. För enligt Telegraph så ska Danny Ings vara ett av de liksom mer prioriterade namn den här sommaren. Då tänker alla, Harry Kane ersättare. Nej, vad menar du att han ska kunna spela tillsammans med Harry Kane?
Precis, så de uppgifterna är ju otroligt lockande. Att tänka att ha en liten...
Du blir lockad av det?
Ja, men herregud, vad fan. Vem blir inte lockad av ett tvåmananfall? Det är ju Defoe. Det är ju liksom, man får ju bara tankarna direkt tillbaka på Defoe Crouch. Liksom. Det är de tankarna som växer. Liksom. Och det hade varit väldigt trevligt att se Danny Ings också. Danny Ings och Harry Kane, det här är... Verkligen, de här uppgifterna gillar jag starkt alltså.
Ja. Danny Ings alltså till Tottenham om Cesar Fältskär får välja. Vad säger ni om Kesa till Chelsea då? Alltså, det är ganska uppenbart att såna här uppgifter dyker upp efter Federico Kesas jättefina EM. Då är det faktiskt Bildt och Christian Falk som varit ute på Twitter och vevat, vilket var otroligt otippat med tanke på att det handlar om Juventus och Chelsea. Mm. Att Chelsea ska ha försökt lägga ett miljardbud på Federico Chiesa, men Juventus vill inte förhandla. Och vi kan väl lämna det ungefär där.
För det, ja, känns, det gör som... de ju helt rätt i, Juventus.
Att inte förhandla om, ja, den? Nej, nej.
Verkligen. Det är bara blank, nej.
Han är en stöttepelare där och ska absolut inte röra på sig. Mm. Men ja, det var märkliga uppgifter att förhålla sig till. För Christian Falk, när han basnerar ut någonting, då stämmer det ju. Men han basnerar ju bara ut grejer om Bayern München.
Bayern München, ja, precis.
Bayern München, då kan man ju oftast lita på det. Mm. Men att det här med Chiesa, jag börjar sitta och tänka plötsligt, vad det här är, så här fake-konto? Såg ni?
Nej, jag såg tweeten också.
Ja, men såg ni tweeten från det här fake-kontot som lyckats bli verifierat med Aston Villa?
Nej.
Som hade lagt ut Emil Smith Rowe i en Aston Villa-tröja. Och då hette kontot Aston Villa med en sån där. Men det var ju en helt annat konto som på något konstigt sätt blev verifierat. Folk gick ju på det som bara den, på att Emil Smith Rowe faktiskt hade gått till Aston Villa.
Och då var det där för Mikael Arteta gick ut igår då och sa att han stannar här liksom.
Men det här gillar man ju rent spontant, att det är lite fejkkonto som sätter fart på lite silly karuseller och så vidare. Det är ju ändå härligt. Jag kommer ihåg.
Är det?
Ja, men det är ju vad det handlar om, vad fasen. 99% av allt man pratar om är ju liksom hittepå.
Jo, men det är ju rörigt som det är.
Ja, men det är härligt. Jag minns gamla Arsenal-bloggen som faktiskt heter Ars-blogg, som körde för typ så här, ja, men jag vet inte, 8-9 år sedan, när det var som, när Silly började spåra ur totalt, hur han hittade på en spelare för att han är en sån så här etablerad Arsenal-podd med jättebra insyn, och han hatar Silly Season så mycket, så han hittade på en spelare för att se och berätta om att det fanns intresse, och sen fick han ju liksom de här stora utländska medierna som började skriva om det, var att han skulle hitta på att Arsenal hade någon spelare som inte fanns, som var på väg till Valencia, och sen så tog liksom de spanska tidningarna upp det här och flera började rapportera om det. Därför gillar jag det här fejkade kontot.
Mitt favorit fejkkonto är ju Barca Sendler. Alltså det är inte Barca Center utan Barca Sendler. Men jag såg precis till min förskräckelse att det står Sendler retired, att de inte kör någon mer. Det var ett helt fantastiskt konto, Barca Sendler.
Jag tycker det har gått för långt när man inte ens kan lita på de blå bockarna på Twitter.
Ja, det är oroväckande. Det är mycket oroväckande.
Men uppfriskande.
Men det är Guillaume Chiesa. Jag är ju som svensk är lite orolig att han har, för att han och Kulusevskis, deras status var ju ungefär samma under Juventus-säsongen, får man ändå säga.
När de kom in,
ja. Ja, precis, absolut. När de började, och sen fick ju Chiesa mer spel till den med Kulusevski. Men nu har han ju sannoliken sprungit ifrån Kulusevski i utveckling, får man ändå säga.
Sen har de använts på olika sätt.
Absolut. Kulusevski har ju spelat mer anfallare och Chiesa har ju varit en wingback, men, och sen är Chiesa 3 år äldre också. Men man är ju lite sådär, kommer det här påverka Kulusevski på något sätt?
Det kommer jag garanterat göra. Det är väl ändå många matcher som de har konkurrerat med varandra direkt om en startsplats. Ja. Och det har blivit den ena eller den andra. Och nu kommande säsong, det är ju ingen snack. Chiesa kommer ju starta alla matcher.
Och det är två vänsterfötter också. Liksom, så.
Alltså det stora som påverkar vad som Juventus gör, det är ju Cristiano Ronaldo svarar lika var. Annars så känns det ganska satt, den truppen. Det har ju varit väldigt lite Dybala-snack för att vara en sommar ändå. Morata har de ju förlängt det här hyran av ett år till. Och Chiesa lär bli kvar. De kommer inte gå med på ett bud på honom, om de inte verkligen känner sig desperata att ta det. Dessutom är det väl lite luddig deal där. Det var ett lån först och så vidare där med Fiorentina innan. Och Kulusevski tror jag också lär stanna. Vi får se, Allegri vill väl ändå få lite bild på vad det är för folk han har att jobba med när han kommit in också.
Men det känns väl som att Juve snarare behöver förstärka än att bli av med spelare utifrån framförallt ligasäsongen som de gjorde förra säsongen. Ja, det blev sig tidigt uttåg i Champions League också, men en tredje plats för en klubb som Juventus, då är det ju läge att satsa.
Ja, men med vilka pengar?
Ja, det är väl
det är ju där det är grundfrågan ligger frågan. Ju där i Sydeuropa, med vilka pengar ska de satsa då?
Fan vad fattiga de är alltså.
Ja, det finns en anledning till att Real Madrid, Barcelona och Juventus fortfarande tillhör den här nya påhittet Super League på pappret. De är ju fortfarande högst angelägna om att det ska bli av.
Men de har ju också satt sig i en liknande sits där när de har Cristiano Ronaldo där. Det gör ju att det blir lite bromskloss med nya förstärkningar. För att det inte finns, man ska liksom frigöra så mycket pengar för att kunna behålla Ronaldo på si och så lång tid. Och då finns ju inte lika mycket tillgångar till annat.
Ja, men så är det ju. Så att det är, alla har ju sina ok liksom, som de bär, som gör att de sitter i den sitsen de gör och inte kan spendera lika mycket pengar som Premier League-klubbarna som inte riktigt är i samma digra ekonomiska situation. Vi kan hålla oss i Italien tycker jag, för att Roma, de har ju nytt styre i form av José Mourinho. De har gjort klart med Rui Patricio i mål. En av de mest liksom mest tippade övergångarna man skulle kunna lista ur. De skulle plocka en ny målvakt och då plocka Rui Patricio, kändes ju solklar. Nu ska de vara intresserade av Alex Telles också, eller Telles.
Mm.
Det låter väl inte helt dumt, men det är väl då som ersättare för Spinazzola som är skadad.
Ja, exakt. De behövde ju agera där utifrån den hälsenan som han drog av där i EM, och då är väl Alex Telles en gubbe som borde vara tillgänglig på en transfermarknad utifrån hur han har presterat och det förtroendet han har fått i Manchester United sedan han slöt dit, och också med tanke på säsongen och EM:et som Luke Shaw gjorde.
Mm. Sen tror inte jag att Telles är någon sorts ersättare för Spinazzola i ett år. Jag tror snarare att, att Spinazzola är på väg bort från Roma, och att Telles då skulle kunna vara en ersättare till honom på lång sikt. Jag tror inte att det här...
Ja, det är sant.
Om man ska ersätta Spinazzola i ett år, så plockar man in en vänsterback från liksom Kiev, och då plockar man inte in Telles.
Man tar ett lån och betalar man halva.
Vad gör David Santon nu för tiden?
Ja, just det.
Ja, den är ju 100%.
Det är lite så, ja, precis. Ja.
Men det påverkar ju också med svenska ögon. Vi har ju en svensk målvakt där i Roma.
Jag tänker på Robin Olsen.
Ja, en fjärde gubbe nu, eller?
Ja, det är vi klart.
Efter Paolo Lopez och sen Mirante.
Rui Patricio.
Det är
både Mirante och Paolo Lopez kvar fortfarande.
Ja, det tror jag. Mirante är ju fan, han är ju typ målvaktstränare också.
Han är 140 år
gammal. Ja, han är ju otroligt gammal. Så absolut, det påverkar
Paolo Lopez har gått till Marseille på lån.
Ja, men då så. Det är en trea ju.
Ja, kul.
Ja. Lägen är upp. Och Mirante har lagt av. Då är en två helt plötsligt. Ja,
nu börjar det lyfta sig. Nej, ja. Men han lär ju flytta på sig någonstans. Ja,
det men vad har det pratat om?
Det är så tyst.
Ja, det är det som är...
Jag har varit lite prat om vissa klubbar, men jag tror att det där är någonting som kommer dyka upp.
Men de var liksom. I...
Real Sociedad var det snack om, men de plockar ju Matt Ryan.
Ja, exakt.
Ja, som de presenterade med Signing Private Ryan och en bild på...
Oj, wow!
Det här gillar jag. Jäklar, fint. Kul.
Signing Private Ryan också. Inte Saving. Det lyckades de med.
Superaktuell film.
James Rodriguez.
My name is Bond, James Rodriguez.
Just det, så var det.
Gamla klassiska tidningsrubriken från VM 2014. Vi kan hålla oss till en svensk, tycker jag, för Carl Starfelt är på väg till Skottland. Mm. Han ska till Celtic från Ryssland. Det var ju en spelare som många lite utifrån sa, men varför kommer inte han in i landslaget och få spela? Funkar i landslaget försvaret ganska bra ändå. Mm. Men Starfelt, spännande spelare nu alltså till Celtic. Spontan reaktion på det.
Skitbra. Celtic har ju visat sig vara en språngbräda in till Premier League. Och där vill vi ha fler svenska mittbackar igenom. Så att, jag tror att det är ett skitbra steg. Nu kom det lite uppgifter från Expressen också, att de hade IFK Göteborg har 10% återförsäljningsklausul. Eller vidareförsäljningsklausul heter det.
5 miljoner in i kassan då?
Precis, 5 miljoner in. Så att, det är ju välkomna pengar för IFK Göteborg sannoliken. Och sen tror jag att det är en jättebra... Man får ett annat spotlight på sig till Celtic. Även om den skotska ligan inte är så stor, så är ändå Celtic ett lag som spelar mycket i Europa. Och jag tror att det kan vara skitbra för Starfelt, verkligen.
Det är ändå två matcher varje år som folk bryr sig om i skotska ligan.
Jo, men det är också två mer än i Rubin Kazan. Liksom.
Ah, mittbacksduellen, Helander mot Starfelt.
Ja. Oj, shit, det pirrar ju till. Mm. Nej, men Celtic är ju en bevisad svensk klubb, så det är bara till att köra, tycker jag.
Mm.
Innan vi kilar över på lite frågor, så för ni har kommit med en massa frågor, våra kära lyssnare. Så João Mario, det var ett namn man inte sett på länge, men du hade sett någonting där, Felix. Det har hänt någonting med Inter som inte längre, det var ju länge sedan han var Inter liksom, men vad är det som pågår där?
Ja, nej, vi har ju fått sommarens stökigaste övergång här presenterad från ingenstans.
Oj.
Det var ju som så att João Mario, han gjorde ju ett fint EM för Portugal 2016 och tog sedan steget från Sporting Lissabon till Inter, där ja, snällt sagt, han inte fick det att flyga på allvar där. Men tydligen så ska Sporting Lissabon då ha haft någon slags inskriven klausul i det där kontraktet som gjorde gällande att ifall Inter skulle sälja João Mario till en annan portugisisk klubb, då behövde Inter punga upp 300 miljoner till Sporting Lissabon. Och det som har hänt nu, det är att João Mario har varit utlånad till Sporting Lissabon den här säsongen ifrån Inter. Och gjort väldigt tydligt att han vill inte vara kvar i klubben, och klubben vill absolut inte kvar honom heller. Jag tror han gjorde 2 mål på 28 matcher på Lissabon den här säsongen, och när han då skulle flytta...
Det är ju
flytta...
trött statistik. Det är liksom sämre statistik någonstans... än den här 15 matcher och 0 mål. Då känns det som att men han var inne och peta lite. 28-2, den är jobbig.
Det är så jävla härligt att han inte vill vara kvar i Inter, och Inter vill absolut inte ha kvar honom.
Jag gillar när, men han hade ju deppigt lån i West Ham, hade han inte
han har varit Lokomotiv Moskva och snurrat.
Har han varit också.
Men det som har hänt nu i alla fall, det är att Inter har gjort sig av med Jean Mario, och han ville till Benfica. Oj, 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 säger vi då. Men då hade ju Sporting den här klausulen, vilket gjorde att de skulle ha rätt till de här extra 300 miljoner kronorna. Övergångssumma som det snackades om till Benfica, 75 miljoner kronor. Så då gjorde Inter helt sonika så att de rev kontraktet så att han var free agent, och så kunde han sluta gratis till Benfica. En riktig fuling har vi till att göra
så
med
de rev kontraktet istället, sket i de 75 miljonerna, och så kan han gå till Benfica.
Exakt, exakt. Och det som har hänt nu är att Sporting Lissabon, de är ju av förklarliga skäl lack på det hela. Så de har gått ut med ett officiellt uttalande på sina kanaler och sagt att de ska stämma Inter.
Det här gillar man ju.
Det vill man följa.
Absolut.
Smart av Inter.
Absolut.
Det är ju street smartness.
Men min liksom enda takeaway från det hela, det blir att hur orkar man bråka om Jean Mario?
men Sportings fattar ju,
absolut. Ju... Men att det ska bli så jobbigt för en spelare av den kalibern.
Nej, absolut. Jag kommer till minnes, minns ni när Benfica förlängde kontraktet med Victor Lindelöf och den här vidareförsäljningskonsulen som Västerås hade, att de var ju uppe i Europadomstol och så här. Det är något med portugisiska klubbar och klausuler, att de är lite, beter sig på lite fult sätt.
Det är någonting med alla klubbar och klausuler, att jag tror att det är en sån här hård värld som Silly Cirkusen som kan låta så trivsam och rolig och glad. Och
framförallt med portugiser.
Jo, men jag är med dig alltså.
Det fixar frassar hela bunten.
De har något skumt alltså.
Det finns ändå en väldigt stor cynism i det hela. Nu har vi inte nått den cynismen som man kan se i amerikansk idrott, där det är på en helt annan nivå, där spelarna inte har så mycket att säga till om, utan det är bara klubbarna eller franchises som liksom kan styra och ställa. De byter kontrakt hejvilt med varandra, säger till sin spelare som har bott där och liksom bildat familj och varit i en klubb i 15 år att vi tradade precis dig till andra sidan. De säger att du spelade i Boston och du blev tradad till Los Angeles. Ja, packa dina väskor och gå till Los Angeles och spela match där imorgon.
Vad får jag säga till dem där? Ingenting.
Exakt.
Det är bara åk.
Där är vi ju inte.
Nej.
Så att på så sätt,
inte än.
Jag vet inte vad jag ville komma med det här, men i alla fall att det finns ändå cynism. Det är i alla fall det jag vill säga. Ja.
Inter har ju dessutom bemött det här officiella uttalandet som Sporting döpte till: varför bröt du kontraktet, Inter? Och då har Inter gått ut och svarat att det här är bullshit. Så de kommer att ta den här sidan hela vägen in i mål. Så det är, känns nästan lika intressant att följa som resten av hela transferfönstret, tycker jag.
Mm. Otroligt intressant att följa.
Jean Mario skulle bli huvudperson, hade man inte trott på förhand. Alltså.
Nej, det är en högåtare.
Kul för Joao.
Ja, men absolut, det behöver han. Han behöver det.
Ska vi titta på lite frågor här då innan vi packar ihop för dagen? Mattias Dahlin frågar: hur går det för Arsenal med Aouar? Kan ju behövas med tanke på det debacle man skådade igår. Är det någonting som hänt igår?
Ja, Arsenal spelade emot Hibernian. Eller Hibernian, om man vill säga så.
De inte?
Nej, det blev 2-1. Ju 2-1 till Hibernian.
Kalasstart på försäsongen.
Ja, den är liksom
harmoni.
Den är liksom helt i linje med Arsenals
projekt.
Ja, med Arteta-projektet. Ja, men de spelade igår mot Hibernian, va? Och en ny, ganska nysignad målvakt som heter...
Jag är sugen på uttalet.
Arthur
Okonkwo.
Som liksom signades upp av Arteta, skulle ju kliva in här.
Är det nya Runarsson?
Ja, och det var precis det han bevisade när han skulle göra en utrustning på en långboll.
Han var nya Runarsson.
Ja, verkligen. Så man valde ju som bekant att skeppa Imer Martinez, för att man tyckte att det där är ingen bra målvakt.
Han var bra i finalen också.
Man kommer tillbaka till det där.
Ja, men alltså det är så hjärndött att ha gjort en sån liksom att Chesney inte tillräckligt bra, Gnabry inte tillräckligt bra, Imer Martinez är inte tillräckligt bra.
Fabianski.
Och, ja, det är också.
Fabianski kan man inte blanda.
Nej, men det det ska de ha faktiskt. Fabianski, det var nog korrekt, för att då hade de kvar Szczesny. Men sen var ju inte Szczesny tillräckligt bra, så då gjorde de det. Men nu har de i alla fall valt att nu, den här Runarsson, det gick ju inte så superbra.
Ingen höjdare.
Så nu har man siktat in sig på att Artur och Konko ska styra upp det där bak. Så då kommer han ut på en boll som är till synes extremt enkelt. Antingen bara skeppa bort med skallen eller sparka iväg. Då springer han liksom lite för långt, så han måste backa. Bollen studsar och så har vi en Hibernian-anfallare som är där och hotar. Ska han sparka bollen i luften, men han kan inte träffa bollen, så det blir en Hibernian-spelare som blir helt fri och kan bara rulla in 1-0 för Hibernian mot Arsenal.
Var det sista vi fick se av Arthur Nkunku?
Verkligen inte. Han kommer göra 2-3 tabbar till innan de inser att det här är nog ingen bra idé. Och det var ett Arsenal som ändå hade mycket bra lirare som torskade mot Hibernian. Vad var frågan?
frågan.
Jag ser att Maitland Niles spelar in i mitt.
Ja, det är Arsenals bästa in i mitt vältare. Förutom att de inte har insett det. Han kommer ju också skeppas för att han är för dålig. Men det kommer bli bra. Men
Ainsley Maitland Niles är Artons bästa in i mitt fältare.
Ja, det får man väl ändå.
Thomas får man väl,
vadå får man? Det är okej. Det är okej att tycka så.
Vet ni vem som hoppade
mest talangfulla
in
för... kanske inte bästa, men mest talangfulla i alla fall. Men Aouar, vi ska svara på vår väns fråga.
Jag måste bara lägga in innan att vet ni att Melker Hallberg hoppade in för Hibernian igår.
Gud vad trevligt. Vad mysigt. Ja, han har varit där hela säsongen. Jag visste inte att han var kvar då.
Vill du veta några fler som hoppade in för Hibernian igår?
Jag sitter och tittar på
Kyle McGinnis, Dave Wright, Daniel McKay, Jamie Gullan, Marcej Diabrowski,
Lindfors,
Aouar på Arsenals innermittfält. Är ju en sån som det kommer vi nog få höra om i 4 år till. Och det kommer väl aldrig hända, för att det här är ju en innermittfältare vi pratar om, och Arsenal har ju en historia av att inte lyckas ro i hamn en innermittfältare. Och när de väl gjorde det med Tompa Party, så har det ju inte riktigt landat än, va? Nej. Men kanske.
Han hade väl aldrig missat en match innan i sin karriär.
Nej, exakt. Det är det som är grejen. Så
det är träningsplanen i London. Fel.
Det är som alla frågor om Arsenal innermittfältare de senaste kanske 12-15 åren. Mm. Självklart hade han behövts där. Mm. Men det kommer inte ske. Mm.
Det kändes som att Arsenal gjorde ett val när de plockade in Partey, att vi väljer honom istället för Aouar. Jag tror inte det blir båda till slut faktiskt.
Mm. Får jag ta upp en fråga, Makoto?
Ja, du...
Så att Anton Hedlund är, jag tänkte ta in lite svenskt här. Han har skrivit att ÖSK tar in Hamad och Besara. Det tycker jag var lite kul att de gjorde. Det är ju officiellt båda två.
Ja, men det piggar ju upp.
Det alltså, gör det, verkligen det.
Det känns verkligen som spelare som kommer att hjälpa dem. Och det kommer ju framförallt vara otroligt värdefullt för många av de här yngre spelarna som finns i den här truppen. Du har ju Kolander, Jake Larsson och så vidare.
David Seger, och de kan ju lära sig väldigt mycket. Liksom.
Det finns mycket, mycket spännande saker här att ta. Och liten direkt grej här som dök upp precis under inspelningen, att nu verkar Messi vara helt överens i spanska uppgifter med Barcelona. Det är inte nytt att han är överens egentligen, men att han då ska sänka lönen med 50% också efter det. Det innebär att han fortfarande antagligen kommer vara laget bäst betalt.
Ja, det innebär ju också att han sänker sin vita procent av lönen med 5. Liksom.
Han får jättemycket
mer procent. Sen så kommer det mer
till Panama-konto. Vet du hur hög bitcoin-procenten är på det?
Och detta är ju då det här 5-årskontraktet som då Diario Sport.
Ja, det är så.
Så att det kan vara ett 5-årskontrakt med 50% sänkt lön är de senaste uppgifterna här om
50% vita
Messi.
Pengar sänkt lön.
Och då, det är ju ännu mer pengar än ett 2-årskontrakt med full lön. Så att,
ja, det känns ju som att det är svårt att såga att man gör det, om vi säger så.
Men då är väl också framtiden spikad där, att efter de här 5 åren så blir det ett tydligt kliv över på tränarbänken, för att det kommer liksom långsamt slussas över till sådana saker
de
sista åren.
Jag tror inte Messi kommer att bli tränare, ja.
Nej, men han blir väl någonting. Han blir väl en institution där bara, som gör lite vad han vill.
Jag tror han ska sparka boll i USA.
Jag kan väl köra en Abidal sportchefroll.
Ja, det gick ju skitbra.
Sportchefsmässig. Jag vet, alltså det är ganska svårt att placera om man ska ta den nu.
Jag tror att det blir en gudroll bara. Han går omkring, gör lite vad han vill, pratar med lite folk, så känner de sig.
Alltså, för Gerard Piqué är ju spelaren som ska bli, alltså kommer bli president för Barcelona.
Ja, det tror jag.
Han kommer bli president. Alltså, han är ju ordförande post. Det finns, det är ganska tydligt tycker jag.
Hans katalanska kopplingar och så vidare.
Ja, men och hans, ja, men sättet han är på, det känns som att han kommer bli ordförande i Barcelona förr eller senare. Tror jag i alla fall. Xavi kommer bli tränare i Barcelona förr eller senare. Vad kommer Messi bli? Den frågan är ganska intressant. Men nu får vi väl vänta 5 år innan vi
blir senare.
Han får leda de guidade turerna på Barcelonas museum och göra lite tricks.
Göra lite tricks. En cirkuselefant. Vi tar någon fråga till.
Du har en väldigt rolig fråga här.
Vilken tänker du då?
Johan Lindström, vem är årets värvning från Segundan?
Sätter du med potten här, för det har vi inte gjort. Ja.
Ska Stoani någonstans eller?
Jag tror att Stoani blir kvar.
Fan.
Jag tänker faktiskt inte uttala mig den, för jag måste ärligt talat säga, jag har inte hunnit ha riktig superkoll där med tanke på mycket annat. Så jag,
det är väldigt förståeligt.
Jag tänker faktiskt hoppa den just nu, Johan. Återkommer senare.
Irish till Mallorca.
Ja.
Förlåt, vad sa du?
Det har vi den ju, det är ju årets värvning till Segunda.
Ja, men det är inte årets värvning.
Nej, men det är årets värvning till
Segunda. Ja,
ja det är bra Filip. Vad känner du kring den?
Ja, det är årets värvning i Segunda. Ja. Oavsett hur, vilket håll han ska åt eller vad han ska göra, på ja, vilken plats.
Spelar ju i La Liga nu.
Förlåt?
Mallorca spelar ju i La Liga.
Gick de upp igen?
Ja, de gick upp.
Ja, men vad fan. Ja, då följer det.
Jag följde. Men har väl inte börjat? Jag har väl inte börjat där. Rent på pappret tillhör de väl.
Ja, fast de har sagt.
Ja,
men det är som när man spelar FM när man startar en ny säsong. Nej, då blir det ju alltid så att det laddar spelet och sen så plötsligt så alla lag flyttas och har noll i tabellen. Vi har väl passerat det här stadiet.
Ja, det kanske vi har.
Jo, oh, det har vi nog.
Det har vi nog, för att fönstret har öppnat och du har satt spelschemat.
Och får välja sin budget.
Ja, så att vi har passerat det stadiet, så just nu är Mallorca ett La Liga-lag.
Kommer han hänga mycket i Magaluf, tror ni? Ja, vad är oddsen på det?
Han kommer krypa längs bargatorna där med sina brittiska polare.
Alltså garanterat att det kommer ske.
Ja, boys, 100%. Det kommer bärsa bort sig både en och två gånger.
På tal om folk som är på äventyr utomlands, så har vi sett vår vän Erling Braut Haaland mycket på Mykon och i sommar. Och då,
en övergång på gång.
Nej, och då går jag in på frågan från VGS här. City striker sommar. Hur kommer den sluta och vem står på anfallarpositionen i början av säsongen? Jag tror inte det är Erling Braut Haaland, men Riyad Mahrez var ju där i alla fall på Mykonos.
Ja, jaha, han kanske jobbar lite insider.
Som en rappare eller vad var det?
Nej, det var Erling Haalands klädsel han var på Mykonos.
Ja, det var så det var.
Fast vem? VG-expert som sa det.
Fast vem spelar striker i City som?
Det är inte Harry Kane, kan jag också tillägga.
Jag tror inte heller det är Harry Kane.
Och det är inte Gabriel Jesus.
Nej, det har jag svårt att se. Ja, är det Ferran Torres?
Ja. På topp.
Ja.
Det känns som att i och med att det har, vi liksom kommer ut ur det här coronadepressionen nu och pengarna, det är lite oklart vart de håller hus, vilka man ska använda, är det euro, är det bitcoin, är det, så är det ju, det känns ju som att de kanske vågar vänta ett år City och Pep kan köra sin Pep-roulette med och bara snurra runt med sjukt mycket random på topp där.
Ja, de
det
har ju
inte falskt.
Ja, de ja, det kommer hända så sjukt.
Ni som striker i City också.
Jo, men titta där. Det har de ju.
Alltså, jag tror att det kommer hända så sjuka grejer i Citys anfall. De kommer inte plocka in någon, men vi kommer få se så konstiga val där uppe och det kommer funka kanon.
Ja, fullkomligt faktiskt.
Och så har man ju Jesus i värsta fall också.
Ett namn vi kan slänga in där är egentligen Robert Lewandowski.
Ja, men jag ser inte det hända. Inte nu.
Tror du?
Jag tror inte det. Alltså brukar, i tanke på hur fönstren ser ut idag, så brukar oftast förhandstipsen från mig vara ganska så här återhållsamma med de stannar snarare än de går. Men jag hade inte varit förvånad om Robert Lewandowski startar anfallare i Manchester City nästa säsong.
Om det blir så kan det ju, kommer det ju inte vara helt random vilka som spelar uppe. Det kan vi slå fast i alla fall.
Nej, då kommer de inte rotera runt på den positionen i alla fall. Men man vet aldrig med Pep Guardiola heller.
Historia med Pep också.
Nej, det skulle ju faktiskt inte förvåna någon om de plockar in Lewandowski och så petas han för de förmån för Ferran Torres och sen får Lewandowski komma in och spela på liksom vänsterkanten.
Vänsterback.
Ja.
Ja, det finns alternativ. Klubb som City kan ju värva det mesta de har lust att värva. Oftast i alla fall, kanske inte Harry Kane. Jag tror inte att den går igenom fortfarande.
Nej, det är ju mer och mer snack om att Kane kommer stanna från alla håll och kanter.
Det är för att spela med Danny Ings.
Exakt, ja, han blir lockad av det. Ja. Och Tomiasso.
En lång och en kort, en Defoe och en Crouch.
Precis.
En Nikola Sigic och Obafemi Martins.
Yep.
Nikola Sigic som har fått det absolut roligaste gula kort som någonsin delats ut i fotbollsvärlden. Och då menar jag i sättet det faktiskt delades ut rent fysiskt. För att domaren Iturralde González, ja, saknar honom i La Liga fortfarande. Han stod verkligen upp med kortet i över 10 sekunder. Helt still som en staty. Ni kan leta upp det gula kortet på Zigic. Det är helt fantastiskt. Han bara står där med kortet. Liksom. Zigic står och pratar, men han säger inte ett ord. Han bara står. Iturralde. Jag tycker vi slutar med Iturralde. Och för att, varför inte? Men det har sagt, jättekul att ha er här inne. Sillypodden, den fortsätter rulla på här under sommaren. Snart kommer väl flödet byta namn till Sillypodden igen också, när den riktiga EM-hetsen verkligen har lagt sig på allvar. Men med det sagt så får ni ha en fortsatt trevlig dag och återhörande helt enkelt.
Tack och hej då! I didn't say that. That's all the information. Do you think I'm an idiot? Wrong information. Well, look at me when I put you. Your job is to tell the truth. That's all the information. Wrong information.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.